Och jag tänker också att det liksom är som att hela den här, det här jagets önskan på något sätt handlar om det. Alltså att vilja ha närhet, men också avstånd. Mm.
In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Mor fyllde genast huset med prydnadstomter.
Att när du resat jag kvar vid avtrycket i gräs.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Jag sitter i rummet med fyra fönster. Väver min väv, ser ut mot havet. Isranden långt borta. Detta är ett hav utan vågor. I väntan på att isen ska gå. Allt nytt och ingenting omöjligt, snart. Jag behöver denna ro vid väven. Mönstret tar form, också om jag inte kan se det. För att se mönstret måste jag ha väven på avstånd. Men jag väver ur en dröm om närhet.
Det vi hörde var en dikt av Märta Tikkanen ur boken Arnaja kastad i havet från 1992. Och den som läste dikten var dagens gäst Kajsa Sundin, som är författare och skrivlärare på Biskops Arne folkhögskola. Jag heter Maria Landvik Duregård. Välkommen Kajsa.
Tack så mycket.
Varför har du valt just den här dikten?
Ja, den här dikten kommer ju från diktsamlingen Arnaja, kastad i havet. Boken i sin helhet handlar väldigt mycket om smärtsamma och mörka relationer. Men inbäddat i det, som man kan uppfatta som ganska stormigt eller komplicerat, så finns de här bilderna av väntan. Och det jag tycker är så fantastiskt med Tikkanens dikt, det är att hon lyckas göra väntan till någonting dels väldigt nödvändigt för diktjaget, men också aktivt. Att väntan inte är ett passivt tillstånd, utan att man får följa diktjaget i liksom hennes göromål. Och hon är väldigt noga med att visa att de här stunderna av väntan är, samtidigt som de är ganska fruktansvärda, så är de också väldigt viktiga och aktiva.
Mm. Bara när man ser dikten, det är ju väldigt mycket så här, sitter med fyra fönster och det är hav, jag får någon sorts luft och ljus, får jag någon sorts bild av.
Precis, alltså dikten utspelar sig delvis i ett hus vid havet, har jag sett det framför mig i alla fall. Och det kan antingen vara en slags sommarstuga vid kusten som diktjaget åker till för att få vara lite för sig själv. Och då så tänker jag att det är som liksom det landskap som växer fram och det här rummet som finns i den här dikten handlar väldigt mycket om jagets egen plats i sin egen ensamhet.
Ja, för det finns ett diktjag och det är det, man vet inte riktigt vem det är, va?
Nej, alltså dikten hämtar inspiration från myten om Penelope, som är kvinnan som var gift med Odysseus och i det mytologiska stoffet ägnar väldigt mycket av sin tid åt att vänta. Mm. Men det liksom, myten om Penelope vävs väldigt, i alla fall till största del, väldigt sömlöst in i diktjagets eget liv, eller vad man ska säga. Så jag tänker att den här myten om Penelope och Penelopes vävande och Penelopes väntan, liksom att Märta Tikkanen har använt sig av den myten för att fundera över vad den väntan skulle kunna vara, antingen för en liksom samtida modern kvinna eller för Penelope, tänker jag.
Mm. Om man tittar bara liksom i själva texten, då, vad är det man ser då?
Ja, det är ju det här rummet som är jagets eget rum, eller vad man tänker. Mm. Och det är ett rum som är ljus och det ligger vid havet. Och havet och vågorna och vattnet är liksom ständigt närvarande eller i närhet av det här rummet hela tiden. Just i den här dikten så är det någonting med att alltså det är is. Mm. Det är kanske vinter skulle jag säga, eftersom diktjaget väntar på att isen ska gå. Men jag tänker att det som är bestående är ju det här rummet och vävandet. Och då tänker jag liksom att dikten säger att i det här rummet det finns alltid, min väntan finns alltid. Men årstiderna förändras eller tiden går. Mm.
Jag får bilden av att det ligger is, att det liksom är nästan vårvinter. Och att hon väntar på att isen ska ge sig.
Alltså. Ja, men precis. Ja.
Och då öppnas liksom havet med massa möjligheter eller hopp eller vad det nu är som hon
fick. Men så är det säkert. Men jag tänker också att hon pratar om det där med avstånd och närhet. Att det också hör ihop med hur man ser. Mm. Eller hur hon ser på vattnet och vattnets form. Och att det liksom, jag tänker att det görs någon slags analogi mellan hur vattnet ser ut på nära håll och på avstånd. Och hur den här väven ser ut som man håller på med. Alltså att det är någonting väldigt komplicerat i det såklart. Med det att så länge hon är nära väven så kan hon inte se hur den ser ut. Nej. Det är först när hon kommer på avstånd som det går att urskilja mönster.
Jag höll på att fundera på, liksom, är det Anaya Penelope eller är det författarjaget som sitter och väver? Och är det väver hon gör eller är det att hon skriver? Liksom?
Ja.
Man kan någon sorts parallell med skrivandet, kan man göra det?
Ja, det kan man.
För likadant som skrivandet, att man sitter och skriver i detaljer, så ser man inte förrän efteråt kanske mönstren? Eller?
Ja, nej, men jag tänker också att hela diktboken, eller hela den här långdikten som den här boken är, att det är ett tema som går genom dikten. Alltså att hitta de rätta orden för att kunna beskriva det som jaget är med om. Så jag tänker att frågan om liksom att hitta ord eller att hitta på ord helt klart finns som ett tema i dikten. Och att den helt klart hör ihop med vävandet. Det tycker jag.
Mm.
Absolut.
Och sa inte du förut att Märta Tickarna väver ihop myten?
Det kanske jag sa. Men det tänker jag också att hon gör. Att det är väldigt, så här, väldigt sömlöst just. Sammanflätat med myten om Penelope och diktjagets värld.
Mm. Vad man säger. Mm. Ja, just det. För vem är diktjaget? Ja. Är det Anaya?
Men jag tänker att hon säger väldigt tydligt så här, jag är Arnaya vid något tillfälle. Okay. Inte i den här dikten som jag läste, men i själva, i långdikten. Och det har ju ihop med Penelopes berättelse. För att när hon föddes som Arnaya, hon var dotter till Ikaros och han offrade henne. Han kastade henne i havet när hon var barn. Men hon dog inte, utan hon blev räddad av andfågeln som bar henne tillbaka till stranden och hon blev på något sätt återfödd och fick då namnet Penelope. Och hon säger, och jag tänker också att det är hon, alltså diktjaget eller dikten, gör en väldigt tydlig skillnad mellan liksom vem som får bära Penelopes myt och vem som får bära Arnayas myt.
Vi kanske ska ta myten om Penelope då, om Odysseus där. Att han åker iväg på sina resor. Mm. Penelope sitter och väntar på honom och hon får jättemånga friare under tiden.
Mm. Och hon förväntas ju liksom att hon förväntas gifta sig med någon av dem. Men får ett slags löfte om att hon får väva klart väven.
Och vad händer när hon väver?
Ja, men då hon vill väl inte välja. Hon vill väl väva framförallt. Hon kanske väntar på Odysseus. Så att hon blir aldrig färdig med väven, utan hon repar upp den på nätterna när ingen ser. Så att hon kan börja på ett nytt stycke.
Listigt.
Nej, listigt.
Vad vet vi om Märta Tikkanen?
Märta Eleonora Tikkanen, en finlandssvensk författare. Hon är född 1935 i Helsingfors, där hon fortfarande bor. Märta Tikkanen debuterade 1970 med romanen Nu imorgon och slog igenom stort 1978 med diktromanen Århundradets kärlekssaga, som översatts till 20 språk. Boken handlar om hennes äktenskap med författaren och bildkonstnären Henrik Tikkanen, som hon var gift med från 1963 till hans död 1984. Ett huvudtema i Märta Tikkanens böcker är kvinnans ställning i en mansdominerad värld, och hon har länge varit viktig för kvinnorörelsen i hela Norden. Hennes senaste bok, Måste försöka skri, kom 2019. Det är en brevbiografi med Märta Tikkanens brevväxling med de svenska författarna Birgitta Stenberg och Åsa Moberg.
Om man tittar på formen då. Jag kan se allitterationer. Jag ser fyra fönster och jag ser väver min väv. Väver och väv och vågor och väntan. Att det håller ihop med de här allitterationerna. Vad kan man mer säga om formen?
Ja, jag tänkte att den också i sin grafiska utformning på något sätt liknar en våg. Mm. I det att den varken har raka höger- eller vänstermarginaler. Och att raderna liksom flyter lite. Eller det var ett dåligt ord, men De rör sig liksom irrationellt.
Mm. Ja, men jag tänkte också på det.
Och då tänkte jag också att det är som en slags paus i det. Som är oberäknelig. Så som jag kan om rytm och rytmmönster till exempel. Så tänker jag att den också rör sig.
Och den oregelbundet. Ja, just det. Liksom, sveper liksom. På ja. Den. Det är blankrader också.
Ja, jag tänker att det grafiska utformandet har liksom gjort någonting för att likna ett slags vågspel. Eller? Mm. Men jag tänker också som liksom läshastighet eller vad det gör, så tänker jag också att de här oregelbundna radbrotten skapar någon slags andning eller, men också en slags svårighet i att känna liksom hur dikten låter. Mm. Alltså, detta är ett hav utan vågor. Nyrad i väntan. Blankrad och nyrad på att isen ska gå. Så ser det ut.
Mm. Ja, blankraderna stoppar ju liksom upp. Det blir någon sorts hopp, något liv.
Men jag tänker
liksom
att de i alla fall indikerar på att här ska det vara en väntan just.
Ja, just det.
Men det är fortfarande en grammatisk mening som sitter ihop med raden innan. Alltså, i väntan på att isen ska gå.
Ja. Och den sista blankraden där, eller innan sista raden. För att se mönstret måste jag ha väven på avstånd. Men jag väver ur en dröm om närhet. Det blir något sorts kliv mellan avstånd och närheter också.
Absolut. Så. Jag uppfattar också den sista raden som att den liksom svävar lite fritt. Och ges därför mer tyngd. Som en slags sammanfattning kanske. Eller jag tänker i alla fall att det är viktigt att jag som läsare verkligen uppfattar vad som står där.
Vad tänker du om sista raden? Men jag väver ur en dröm om närhet.
Men jag tänker att hon, dikten på något sätt pratar om att jaget behöver ro vid väven. Och behöver den där platsen som är ensam och långt borta. Och när den sista raden kommer så tänker jag att då att dikten säger att drömmen ändå handlar om närhet. Och att det är en så...
Hon vill vara nära, hon vill ha närhet.
Ja, men precis. Och jag tänker också att det liksom är som att hela den här, det här jagets önskan på något sätt handlar om det. Alltså att vilja ha närhet, men också
avstånd. Mm. Är det i relation till, tänker man hela tiden i relation till män då?
Ja, men i det här fallet så tänker jag att det är män. Och då är det liksom dels den här pappan som har dödat henne.
Ja.
Och sen är det mannen som har lämnat henne. Och så är det älskaren, eller vad man ska kalla honom då, som också lämnar henne gång på gång. Och sen är det sonen. Hon har ju fysiskt en väldigt stark kärlek till alla de här männen. Och sonen är, står henne väldigt nära, men han är också hennes största oro. Det står också någonstans här, hur kan han bli man när han har en mor som är väverska? Alltså jag tänker också att det finns någon slags idé om föräldraskapet som handlar om att väven kräver hennes odelade uppmärksamhet. Och att det verkar göra det svårare för henne att bli en bra mor. Att hon i alla fall tänker på det som någon slags
brott. Det är svårt att, svårt att inte tänka på skrivandet då. Alltså att det bara fattar jag.
Ja, men så tänkte väl jag också.
Men vad ser man, tycker du att man ser de här männen i den här, just den här dikten?
Nej,
eller är det mer i boken va?
Ja, och ja, det var det jag tänkte också, att den här dikten handlar liksom om jagets eget rum.
Ja.
Det kanske också var därför jag valde den lite.
Just
för jag tänker också att hon, alltså det är någon väldigt styrka tänker jag, i den här dikten som hon besitter.
Nu ska vi göra ett kort avbrott för ett annat inslag.
Nu blir det diktskola.
Temat är versfötter. Och i det här avsnittet ska vi prata om jamber. Det är inte så svårt. Det handlar om diktens rytm. Men det gäller att ha koll på stavelser och betoningar. Det svåraste är kanske att komma ihåg de grekiska namnen. En versfot består ju av minst två stavelser, varav en är betonad. Jamb är en versfot med två stavelser. Den har en obetonad och en betonad stavelse och den låter så här. Padam, kalas, hallå. Om man läser dikten högt så blir versfoten en takt som i en låt. Och där man naturligt stampar takten, där ligger betoningen. Författaren Alf Henriksson har gjort en minnesdikt om versfötter. Om jamberna skriver han. På stranden dansar jamb vid jamb. Jamben är en stigande versfot. Det betyder att betoningen ligger på sista stavelsen. Det blir liksom uppförsbacke. Om bitet ligger på första stavelsen så är det en fallande rytm, nedförsbacke. Jamben har flera klätterkompisar som ger stigande rytm och de trivs bäst tillsammans. Den vanligaste är anapesten, som i sig själv är en anapest. Anapest.
Nu kan ju inte vi spela musik här för vi har inga rättigheter. Men ni kan ju testa själva hemma med till exempel introt till Abbas Waterloo.
Ja, men jag tänker att med det här med formen, att det finns också en del kontraster. Gör inte det? Avstånd och närhet. Och hon ser ut mot havet men hon kan inte se. Alltså det är något.
Ja, precis. Alltså jag tänker att det hör ihop med att hon kan se mönstret i väven. Först när hon är på avstånd.
Mm.
Men hon längtar efter, eller drömmer om närhet. Mm. Men om hon är nära så kan hon inte se. Så jag tänker att det är någonting med det där. Med vad som går att se och vad som inte går att se.
Att behöva distans till också sitt liv kanske.
Ja.
Och sen det här med is och öppet hav också lite grann. I någon sorts...
kontrast.
Kontrast, ja.
Att jag tänker att jaget väntar på att isen ska gå.
Mm.
Och att det finns också en längtan till allt nytt. Och ingenting omöjligt snart. Att det är så mycket hopp i den raden.
Ja, men vad fint. Det här är en dikt om ett diktjag som sitter, som har behov av att sitta ensam i sin väntan. Samtidigt väntar hon på något bättre, något hopp. Det finns ett hopp.
Precis, och samtidigt har hon ett jättestort behov av närhet.
Ja.
Det är väl temat för diktsamlingen,
ja.
Tycker jag.
Ja. Vill du läsa texten
en gång till? Jag kan läsa den en gång.
Ja.
Jag sitter i rummet med fyra fönster. Väver min väv, ser ut mot havet. Isranden långt borta. Detta är ett hav utan vågor, i väntan på att isen ska gå. Allt nytt och ingenting omöjligt, snart. Jag behöver denna ro vid väven, mönstret tar form, också om jag inte kan se det. För att se mönstret måste jag ha väven på avstånd. Men jag väver ur en dröm om närhet.
Tack Kajsa för att du kom hit och tack alla som har lyssnat. Hej då!
Hej då!